Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Denna sommarintervju i år så blev det en intervju och den kom till för att jag har funderat på en grej. När jag var liten så då var det absolut fulaste, i alla fall jag kunde göra hemma, det var att sitta inne och spela datorspel när solen sken. För att diskutera denna avancerade fråga här så har jag bjudit in Per Strömbäck som är talesperson för dataspelsbranschen. Välkommen Per.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Innan vi går in och pratar om vad dataspelsbranschen är för någonting så får jag spela dataspel eller tv-spel inomhus när solen skiner nu Per? Eller?
För mig får du spela så mycket Tack. Du vill. Jag tänker på alla de här trauman man har från barndomens sommarstugor när man satt och spelade Uno eller Alphapet eller något sånt där med sina syskon. Fast man mycket hellre hade spelat något annat.
Spöregnade utomhus säkert också. För det är ju inte så. Vi har ju alltid lite otur med vädret här. Men dataspelsbranschen, och jag verkligen måste tänka när jag säger det, för jag vill ju så gärna säga datorspelsbranschen. Data är ju information, men det är kanske också det som er branschorganisation jobbar med.
Ja, men precis, vi är ju en branschorganisation, det vill säga en intresseorganisation, och det betyder att vi har medlemmar, och de medlemmarna är företag, och det är företag som skapar spel. Många har ni säkert hört talas om ni lyssnare. Det kan röra sig om Minecraft och Candy Crush och Battlefield och hundratals andra. Och sen har vi också medlemmar som gör teknik till spel. Vi har medlemmar som säljer spel i Norden, Sverige. Och sen har vi lite utbildningsmedlemmar och lite det vi kan ha för stödmedlemmar. Det kan vara revisionsbyråer, advokatbyråer och andra som vill vara en del av familjen så att säga. Och sen det här ordet då, ja, det är ju en identitetsfråga. Identitetspolitik pratar man mycket om. Jag tänker, om man sa dator eller data, det var ju liksom 80-90-talet var ju det identitetspolitik. Vi försöker använda det begreppet för att komma bort från det här med dator och tv och mobilspel. Då säger vi dataspel som ett samlingsnamn. Alternativet kanske kunde varit interaktiv underhållning eller digital underhållning eller något sånt där. Men allting blir yxigare. Så vi kom fram till det. Det var till och med så att vi hade en omröstning på vårt årsmöte för 15 år sedan. Vad vi skulle heta. Och då blev det dataspel. Sen kan man ha, det finns en längre förklaring som handlar om svensk språkriktighet och sånt där. Men det kanske vi ska bespara lyssnarna den här.
Det finns faktiskt en podd just om detta. Andreas Leijonhufvud som har varit med i podden några gånger, han har ett helt avsnitt om just sådana språk, det vill säga om det heter omständigt eller stavas omständigt eller omständligt. Där tar han också även upp denna fråga då. Men så det, jag länkar till den i beskrivningen där. Men du Per Strömbäck har ju varit dataspelsbranschen eller liksom så fort det. Jag vet, för många, många år sedan var det väldigt mycket om piratkopiering och sånt. Det har ju försvunnit stor del. antar jag i alla fall. Men då vet jag att du var lite synonym med detta. Så för mig har du liksom alltid varit med. Men ni startade för 15 år sedan, det var korrekt.
Ja, vi hade beslutet om namnet för 15 år sedan, men organisationen har faktiskt lite äldre rötter. Lite tillbaka i 90-talet, 96 är det tidigaste jag hittat. Jag kom med, håller det nu, februari 2005. Så jag är inne på 18 året i det här jobbet. Så det är inget konstigt om du har tyckt att jag har varit med för evigt. Det är bara en tidsfråga om de bär ut mig härifrån. Men och det är ju, de här frågorna har ju kommit och gått. Jag skulle säga precis i början så var det väldigt mycket våldsdebatt. Att man kunde bli mördare och aggressiv och så här om man spelade för mycket. Och då, jag fick skäll i alla tv-program. Jag fick skäll i Morgonsoffan och i Aktuellt. Jag fick till och med skäll av Sverker i Plus. Så det ser jag som en merit. Sen var det ett tag var det mycket om pirater och upphovsrätt och affärsmodeller och allting. Nu för tiden så kanske det handlar mer om skärmtid. Det var ju det du var inne på inledningsvis. Får man spela på sommaren?
Just det.
Så det är olika frågor. Men samma Strömbäck.
Ja, för jag minns ju också i den här upphovsrättsdebatten då, just med piratkopiering. Inte privatkopiering, för det finns ju inte inom dataspelsvärlden. Det är ju riktigt. Musik, film och så. Utan när vi betalar privatkopieringsavgift på våra enheter, datorer som vi köper för att spela på, och även konsoler, va? Det har ju varit bråk där. Då är det alltså inte för att man ska kunna privatkopiera kompisens spel, utan det är om man i händelse av skulle göra det musik och film då. Men jag minns att du var väldigt kategorisk faktiskt. Och då är det ju så här, var det för att du hade rätt eller var det för att du är Per Strömberg och du är alltid kategorisk? Strömbäck, så här.
Ja. Oj, ska jag svara på det? Nej, men först vill jag säga, vad bra att du håller ordning på privatkopiering och piratkopiering. Privatkopiering är lagligt och det är undantag från ensamrätten i upphovsrättslagen. Och det har varit en ganska stor fråga för oss, för vi lyckades faktiskt få ut ett undantag för de hårddiskarna som är inbyggda i spelkonsolerna. Så man betalar avgift på alla hårddiskar på allt annat, men inte på spelkonsolerna. Så det är faktiskt en av mina största framgångar som lobbyist, att jag lyckades få till det där undantaget. Men absolut. Nej, men jag tycker väl att den frågan var tydlig och enkel från vårt perspektiv. Om man skapar något så äger man det, och då är det man själv som bestämmer vad som ska hända med det. Och sen så fanns det andra som tyckte att det tillhörde dem och att de skulle bestämma. Jag tyckte den kompassen funkade ganska bra i den debatten.
Skulle du säga att det är en icke-fråga nu med tanke på Steam och alla de lösningarna? Game Pass och prenumerationsmodeller?
Det är ju mycket mindre fråga än vad det har varit. Och det är klart att det har ju kanske muterat lite. Idag kanske det handlar mer om stulna nycklar som säljs på olika marknadsplatser. Eller copycat-spel som ser ut som något etablerat spel eller så, men som bara lånar deras varumärke eller försöker likna det och sådär.
Just det, på till exempel kanske lite mer än på Google Play Store än App Store, så brukar man ju, när man söker så brukar man ju faktiskt få ha lite vad var det nu, tummen i hand, vad är det? Ja, nej, nu tänker jag tillbaka till Andreas avsnitt här, vad man ska säga för metaforer här, men man får helt enkelt tänka lite aktivt då.
Just det, tunga rätt i mun istället för tummen mitt i handen.
Ja. Jag tänkte att, var du tummen i munnen? Eller nej, det blev ju inte bra.
Ja, just det. Ja, jag såg det komma. Nej, men det är klart att det har hänt jättemycket. Dels har ju det lagliga utbudet förändrats. Och hela free-to-play-modellen har ju kommit och blivit väldigt dominerande, kan man säga, på stora delar av marknaden. Vi har blivit bättre på tekniska lösningar, både som skyddar innehållet och som gör mervärden till de som betalar för sig. Det har ju skett jättemycket på andra sidan också, liksom begränsa tillgången till piratkällor och mellanhandssamarbeten och bättre lagstiftning och sånt där. Och sen tror jag kanske att den här på den tiden som jag höll på med den här debatten som mest, då var man inte så populär i alla läger. Det har till och med hänt att jag har stått på en scen och fått tomater kastat på mig.
Seriöst?
Ja, ska vi ta den historien också då på en gång? Det fanns en kille som heter Henrik Pontén som var jurist på Antipiratbyrån. Han lever tyvärr inte längre, men han var ju den som var liksom huvudfokus för piratrörelsen. Och bitvis ganska kärleksfullt. De kunde komma upp med pepparkakor till honom på jul för att han skulle bli lite snällare. Komma upp på kontoret. Och bitvis ganska obehagligt då. Det var ju hot och de hade vandalisering av kontoret och diverse cyberangrepp och sådär. Men i alla fall, då var vi precis, om vi går tillbaks till våren 2009, då hade vi haft en FRA-debatt. Vi hade haft en IPRED-debatt. Det var ju en av de första EU-lagstiftningarna som skulle skydda upphovsrätten på nätet. Och sen var det då rättegången, den första rättegången mot grundarna av The Pirate Bay. Så det var väldigt mycket kring den här frågan. Och då åkte jag och Henrik och en kille till ner till Dreamhack i början på juni. Och det var ju bara veckor efter att Piratpartiet hade valts till Europaparlamentet med 7,3% av rösterna från Sverige. Och så skulle vi ha frågestund med deltagarna på Dreamhack. Och jag tyckte det var kul. Jag kände mig ganska hemma där. Det var ju ändå liksom spelare. Det var ju min publik. Fast vi hade olika syn då i den här frågan. Och Henrik var ju, han var ju en stjärna kan man säga i den. Så vi, det var som en Hollywoodfilm. Vi var tvungna att backa in bilen. Den skulle stå med kylaren ut så vi kunde dra snabbt om det skulle behövas. Och sen öppnade vi någon dörr där. Och då bara möttes vi av blixtrande kameror. Alltså som någon sån här rättegångsfilm. Så det var liksom journalist, säkert 10 journalister som väntade på oss. Och sen gick vi upp på scen då för frågestunden. David Garpenstål hette han som var vd för Dreamhack på den tiden. Så han tog emot frågor från publiken på sin dator och så läste han upp dem för oss. Då var det folk som hade gått och köpt tomater för att kasta på oss. Jag tyckte det var så jäkla ambitiöst. Här hade man liksom loggat ut från Counter-Strike. Ja, det är inte som att det finns en tomathandel inne på Elmia-mässan. Då hade vi fått gå någon kilometer. Det var liksom planerat. Så ja, men det var det mest aggressiva som hände den gången. Ja, alltså det var en rolig war story från den tiden.
En analys av det där var ju också, jag kommer att tänka på det, hur falskt det där var med man gjorde det till en politisk fråga. För om man gör någonting som en politisk fråga, då blir det ju lite så större än det egna behovet. Men det visade sig ganska omgående att när den frågan var över så Piratpartiet, de decimerades ju ganska direkt sen. För att det var inte så mycket större frågan att man själv tyckte man skulle få ladda hem från Pirate Bay liksom. Så att det var väl, och det där kanske hade behövts i pred och annat. Men en sak som också minskade piratkopieringen var ju det här när multiplayer-spelen började komma, för då skulle kolla upp mot servrar och sådana saker. Och då förändrades ju landskapet. Min bild av det är ju att det var ju ganska svensk grund till det där i och med Battlefield 1942. Du nickar, ja precis. Kan vi svenskar som folk ta på oss detta? Eller vad?
Ja, nej, men vilken bra analys. Jag tror det ligger jättemycket i den. Först vill jag bara säga, till Piratpartiets försvar så är Östeuropa i till exempel Tjeckien och Polen och ett par länder till, så har faktiskt Piratpartiet ganska stort politiskt inflytande. Och det handlar inte alls om upphovsrätten så mycket där, utan det handlar mer om rättigheter överhuvudtaget och att man vill vara motkraft till den liksom reaktionära politik som finns i många av de länderna. Jag tror att det är så att borgmästaren i Prag är från Piratpartiet. Så det är en politisk rörelse som lever, fast den har liksom bytt fokus lite grann. Eller ganska rejält kanske man kan säga. Ja, men kul att du säger med multiplayer, och det är ju det har inte jag tänkt på innan, måste jag erkänna, men det tror jag du har alldeles rätt i, att det har stor betydelse. Alltså visst kan man väl skriva in Sverige i den historien, och föregångaren till Battlefield hette Codename Eagle. Sent 90-tal om någon minns det spelet, och det finns ju massa skrönor från den tiden också. Förlåt, det blir mycket war stories här. Det här är inte ens min egen. Men det var ju... de hade ju... Teamet hade ju kontrakt på att göra ett singelspelarspel. Och sen så var det ju någon, några jänkare tror jag som tyckte att det här multiplayer-experimentet var så bra. Så de finansierade killarnas övertid. Någon tjej var det säkert också. Men teamets övertid. Med pizzor. Så varje gång de satt och jobbade över för att jobba på multiplayer-delen så skickade de mejl till de här snubbarna i USA som la beställning på pizza till den lokala pizzerian så att de skulle få lite middag.
Helt sjukt.
Det är så mycket klyschor i den historien så jag vet inte om. Men ja, jag har det från en säker källa. Så visst kan man skriva in Sverige i den historien. Också kanske väldigt tidigt exempel på amerikansk finansiering av svenska spelprojekt på sätt och vis.
Det är lite småländskt där också. Man jobbar för pizza. För det var ett Växjöspår där på DICE. De hyrde in en villa.
Ja, DICE började i Växjö. Och de gjorde ju flipperspel i början. Men det var faktiskt ett gäng i Göteborg som heter Refraction som gjorde Codename Eagle. Och sen så blev det DICE efter den sammanslagningen där. Och så
den historien kan man följa i den dokumentären Det svenska spelundret på SVT.
Jättebra dokumentär. Jag bingeade den för jag vill erkänna.
Ja, jag gjorde det ju. Och sen när det var slut så bara, men man vill ha mer.
Jag hoppas på en säsong två. Vi får skriva till SVT och kräva det. Nej, men sen kan man väl säga att spel är ju i sig socialt. Alltså, att spela tillsammans är ju på något sätt det normala om man tänker på det där med att spela Uno med sina jobbiga syskon i sommarstugan eller alla, ja, men går man tillbaks i spelhistorien med schack och gå och kommer ihåg när man gick på fritids fanns det något som hette Kalaha och det var så kulor i gropar så skulle man spela och det var ju Sfinxen och pyramiderna på lådan så det gick ju tillbaks till antiken och det finns liksom spelarkeologer som har hittat ännu längre tillbaks. Så man kan säga att spel är en del av alla mänskliga civilisationer i någon form. Och då spelar man ju tillsammans. Liksom. Så det var inte... Det var väl Mesopotamierna som uppfann det snarare än några svenska nördar.
Du tänker så, ja. Nej, men det, när du säger det, så när man spelar kort och allting, det, var ju, det gjorde man ju ihop ju. Och sen var det ju det här, fanns det ju vissa som satt och spelade... vad heter det när man spelar själv?
Ja, patiens. Precis, ja. Det finns ju lite patiens och jag tänker även på så här korsord och sudoku och såna här saker. Och där var ju liksom kanske tidiga spel, så här Game & Watch, förlåt, jag menar tidiga dataspel. Game & Watch och Game Boy och sånt var ju ofta liksom, det var ju en sorts fortsättning på den traditionen och mobilspelen är väl ganska ofta det idag också.
Kul också när du säger det, för Nintendo gjorde ju spelkort ju.
Exakt. Good point, exakt. Ja, men verkligen, där finns ju en röd tråd. Men om man tänker på liksom Atari, Pong, det var ju också två spelare. Alla de tidiga tv-spelen. Så jag tycker kanske att bilden av spel som en solitär upplevelse, den är rätt så skev. Det förekommer ju såklart, och det kanske, om man räknar antal timmar, men i sin så kanske det är mest solitärt. Men alltså, i grund och botten så är ju spel socialt och just som du säger med multispelare över nätet i olika former i takt med att tekniken blir bättre nu med crossplay och sådär så ja, om man får våga sig på en liten spaning så är det väl att spel blir mer och mer sociala eller mer och mer, kommer, den sociala dimensionen kommer tillbaks.
Just det. Jag som inte har några vänner höll jag på att säga, men jag som inte så här har den tiden att planera in och så med folk och inte, ja, men när jag spelar så vill jag gärna, då är det jag då är det egen tid. Jag kan ju tycka att spel som Destiny och World of Warcraft framförallt borde ha en sån singleplay-del och då menar jag inte att man att plötsligt ska ha en instans bara för mig själv att springa runt, men det är så här, kan jag få klara den här raiden själv nu eller? Så jag gör ju så att jag typ har liksom kommit upp tillräckligt hög level då för att faktiskt köra de där raiderna själva, då kör jag igenom dem bara för storyns skull då. Så jag är ju tvärtom där, mycket, mycket fascinerande. Men
Det finns en till del, jag känner mig igen mig så väl. Det finns en till del i det där tycker jag, och det är att man är så värdelös. Alla andra är så mycket bättre.
Ja, 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 ja.
Så man är jättedåligt för självförtroendet.
Det finns en ironi i det här att, om man, att man jobbar med teknik och spel, och du som talesperson för dataspelsbranschen, jag som recenserar och pratar mycket liksom om hur Xbox, ska man ha Xbox, ska man ha PlayStation 5 och så vidare och så vidare. Man hinner ju inte själv sen sitta och njuta av sitt jobb.
Det är faran med att göra sin livskärlek eller vad man ska, ja,
verkligen. Fråga min hustru hur det har varit här med, för jag har gjort mycket video om, på YouTube om smarta hem och så vidare. Och sen det här hemmet är ju inte halvt demonterat. Det krävs ju, nu är det bättre då, för nu har vi installerat fasta grejer och så. Men tidigare var det sådär att tända och släcka här liksom. Det var, gick ju inte ta hit svärföräldrar och annat. Men finns det en tid i historien då vi började prata på en samhällsnivå om datorspel som någonting kulturellt som jämställs med vad det nu kan vara som man gör kulturellt, sitta och läsa, lyssna på musik, ut och spela fotboll och så vidare. Har vi kommit dit, och i så fall när?
Mm. Alltså, jag säger att den tidpunkten i så fall ligger i framtiden. Mm-hmm. Jag ser det lite som en del av kanske den viktigaste delen i mitt jobb, att försöka se till, hjälpa till att den tidpunkten kommer tidigare. Jag tycker ju att jag tror alla som spelar tycker att spel har liksom samma sorts kvaliteter som annan kultur. Samma sorts kvaliteter som musik och film och konst och litteratur och vad man nu har, dans. Alltså drivkraften att skapa spel, det är ju samma liksom. Man vill ju skapa något nytt, man har en idé eller en vilja som man brinner för. Man vill göra ett avtryck, skapa något som någon annan kanske får ta del av. Det är ju precis samma drivkraft. Och liksom varför man spelar, det är ju också samma drivkraft som varför man läser eller kollar på film eller så. Det är en sorts eskapism, det är en fantasi, det är att få leva i en annan värld, det är att få njuta, koppla av, få en upplevelse. Alltså jag tycker inte att det finns någon anledning, vi behöver ju andra ord för att beskriva det, själva innehållet är annorlunda, det man gör är annorlunda. Men som roll i livet så tycker jag spel har samma funktion och också samma värde. Det kan man ju få ha olika åsikter om ifall opera eller spel är finare. Men jag tycker att vi har inte nått dit än. Och det finns en massa saker som talar för att vi kommer nå dit. Och sen så finns det en massa saker som talar för att vi har långt kvar.
En sak som slår mig är att kan någonting som inte är djupt skattesubventionerat bli finkultur? Jag tänker på klassisk musik, P2. Behöver ju liksom en kanal för det. Opera är ju alltid subventionerat, de biljetterna så att säga. Det är inte dyrt att gå på opera, men det är dyrt för skattebetalarna delvis. Och även om det naturligtvis finns även nu här i Malmö till exempel där jag sitter, så har man ju vinterspel och sånt där. Det vill säga man har på sportlovet, eller om det är vinterlovet, det vet jag inte. Är det vinterlovet ännu? Eller jullovet, så har man digitala upplevelser så att säga här nere, så det är klart. Men det är ju, man får ju också säga att datorspel om något och tv-spel, det är ju egentligen ganska ovanligt att en kultur, som vi ändå får säga det, faktiskt klarar sig på marknadsmässiga grunder. Det är inte helt vanligt. Mycket filmstöd, mycket stöd på de flesta ställena liksom.
Ja, precis. Nej, men det är väl, om man frågar en kulturvetare så är det väl det där en definition av kultur, att det är det som det offentliga tycker är så viktigt att det ska stödjas med skattebetalningsmedel. Men jag tycker nog att det kan finnas fler definitioner av kultur. Jag var ju lite inne på det här med vad saker har för roll i livet för de som skapar och för de som är publik. Men det betyder inte, alltså ja, det är väl jättebra om kulturpolitiken vill omfamna spel, så ingen är gladare än jag. Det finns ju lite exempel på det. Miljöpartiet är det enda partiet i riksdagen som har spel i sitt partiprogram. Jag har försökt få dem att göra någonting mer av det. De hade ju kulturministerposten ganska länge, men det blev inte så mycket konkret av det tyvärr. Men däremot, om man liksom inte bara tittar på rikspolitiken och partipolitiken, så det är ju rätt många kommuner runt om i landet som har spelskapande i kulturskolan till exempel. Det är ju en form av offentlig kultur. Och det var det som du var inne på med Malmö också, med de här spelskapande på loven. Spel kommer in på museer, ibland konstmuseer. Tittar in på vi har ju varit både på konstmuseer och på tekniska museet, haft mycket spelutställningar och sådär. Så det finns ju lite andra sorters kulturpolitik också som spelen kan vara en del av. Men det tycker jag kanske inte riktigt, alltså där finns det jättemycket mer att göra. Och det i sig tycker jag kanske inte riktigt har lett till den här liksom breda, allmänhetens breda accepterande av spel som en kulturform. Jag tror de flesta föräldrar många föräldrar oroar sig för skärmtid. Men om ungen skulle sitta med ett piano i 4 timmar, då skulle de ju vara jättestolta. Ja. Åh, vad duktig du är. Här får du en tårta.
Ja, läsa böcker också. Så jag tänkte på det här, vad som är ironin i det här förbjudna. När jag gick på Knut Hahnskolan i Ronneby, gymnasiet där. Så då hade precis StarCraft 1 kommit. I alla fall det var stort. Vi satt och spelade i datasalen då, liksom. Hela datasalen satt uppfyllda där och spelade över lokala nätverket.
Uh-huh.
Och jag vet inte, det var aldrig sagt att man inte fick det, men det var väl så underförstått. Och det var ju exakt hur det gick till, om det var kopierat. Eller man hade ju Battle.net-kod där, så jag vet inte om det är, för numera så kan man ju, det är ju en av fördelarna med teknikutveckling. Man kan ju sätta sig på vilken dator som helst, logga in med sitt Battle.net-ID och sen har man de spelen och kan spela vad man vill, så att säga. Exakt hur det var på de där skolorna, det vet jag inte, men vi spelade i alla fall StarCraft 1. Och då, så det plötsligt kom så här någon vicerektor, studierektor in, ställde sig längst bak i rummet och pekade på du är avstängd från datasalen då, för de har suttit och spelat på. Oj. detta var ju inte på lektion, utan det var ju på rast eller håltimme och sådär. Och jag då och min här jag satt spelade med, vi var ju så här jättesnabba, allt tabbade, och sen satt vi och låtsade som att vi jobbade, så vi var de två enda som klarade. Men och detta var ju Ronneby på Knut Hahnskolan. Precis bredvid så fanns ju ganska närheten då Softcenter och Blekinge Tekniska Högskola. Finns tyvärr inte längre i Ronneby. Man flyttade till Karlskrona. Men där startade ju Massive Entertainment. Massive Entertainment nu flyttade sen till Malmö. Och numera har man då köpt upp ett halvt kvarter på Möllan. Och har liksom 600-700 anställda. Du har nog bättre koll på det än vad jag har. Det är
närmare 700. Ja.
Närmare 700. Malmös största arbetsgivare hade november 2020 975. Så de är på god väg att bli Malmös privata arbetsgivare, ska jag säga. Kommun och regionen är naturligtvis större. Men man är alltså på god väg att bli liksom Malmös, alltså Sveriges tredje största privata arbetsgivare. Och tänk om den här rektorn då istället hade pekat på du marsch iväg till Softcenter och prata med Massive Entertainment om era framtidschanser, hur ni ska liksom kunna bli spelutvecklare. Den tanken fanns inte.
Nej, vilken otur, eller vad snyggt av er förresten att ha det där knepet och allt tabba. Jag ibland säger att spel är en lustfylld väg till digital kompetens, och det där var väl en jättebra illustration av det. och men läraren där, han det är ju lite otids, alltså det bryter ju lite mot datorhistoriens tradition också. Jag menar, första datorerna användes ju väldigt mycket till spel. Jag tror det första erkända spelet hette Tennis for Two, och det var på Cambridge, tror 1956 om jag minns rätt. Spel har ju varit ett sätt att utveckla datorer också, och att utveckla programmeringskunskapen och sånt. Och det finns väl ingen liksom systemutvecklingskurs eller dataprogrammeringskurs som inte har ett moment där man får göra ett spel, skapa masken eller något sånt där. Så det blir bakläxa till läraren där.
Jag undrar när detta var, om det var 99 eller 2000 eller någonting sånt.
Ja.
Men så har det ju mycket varit det här att man pratar ju om datorer i skolorna och sånt, vara eller icke vara ur ett pedagogiskt perspektiv. Och ja, nej, men visst är matte, svenska och så vidare, så Ja, om jag hade haft tillgång till en dator så hade jag ju surfat bort min mattelektion kanske. Men å andra sidan kanske jag hade också jobbat inom SPR-dator. Det gör jag ju delvis nu med liksom rapportera om branschen och så vidare. Men där var ju det att det var ju något fel, det var ju något fult så att säga. Men hur står det till med utbildningarna idag? För idag så finns det ju ändå, för när jag gick där i gymnasiet då fanns det ingen väg. Detta är några år sedan, jag är 40 precis nu. Vad är man när man börjar i gymnasiet? 16?
Ja, 15, 16.
Ja, något sånt. Ja. Så detta är ju trots allt några år sedan tillbaka då. Mm. För då pratade man inte om att man kunde gå till Skövde som är en sån här, vet jag, tar in mycket bra utbildningar. Står bakom folk som har gått där och startat företag som har sålt för en ansenlig mängd kronor på Steam. Nu senast där vikingaspelet va?
Ja just det, Valheim. Ja precis. Mm. Det kanske är den starkaste grenen apropå skattepengar. Så, jag menar, somliga länder lägger ganska mycket skattepengar på locka till sig spelföretag. Men det gör vi inte i Sverige. Men däremot så har vi kanske några av världens bästa spelutbildningar. Vi har faktiskt en sida som heter spelutbildningar.se för den som till äventyr skulle vara intresserad av att utbilda sig. Mm. Och där listar vi då. Det finns på folkhögskola, finns på gymnasieskola, yrkeshögskola och förstås universitet och högskola. Då. Så egentligen på alla nivåer eller många nivåer i utbildningssystemet så finns det. Finns det spelutbildningar? Och då menar vi ju alltså program som är liksom särskilt inriktade på spelutveckling. Och då kan man ju dels göra som du beskrev i Skövde. Där kan man ju starta sitt eget bolag och ta sina projekt som man har jobbat med tillsammans med sina studiekompisar och kommersialisera dem. För det har de ju byggt upp en jättebra och framgångsrik struktur för. Jag brukar kalla Skövde för spelens Motown. De levererar 1 miljon hit om året. Sen Goat Simulator 2014 eller 15
ja,
så har det varit 1 miljon hit om året. Som ett urverk har det kommit.
Sjukaste framgångssagan ever liksom.
Ja men ofta har det varit så här lite bak. Vända eller kluriga spel liksom. Det finns ett som heter Passepartout The Starving Artist som var en av Skövde-hitsen. Då är du konstnär i Paris som måste måla tavlor för att finansiera ditt baguetteberoende. så det är liksom, ja men det är lite klurigt och annorlunda. Nej men så spelutbildningen är framgångsfaktor och om man inte vill starta eget så finns det ju en fantastisk arbetsmarknad. Jag har varit på så här arbetsmarknadsträffar när det har varit fler företag än studenter. Så det är ett enormt sug. Jag tror det är 700 eller 800 lediga jobb i landet precis just idag. Liksom. Och det utbildas kanske 500 studenter om året. Eller examineras 500 studenter.
Ni hade en föreläsning på Almedalen här nu.
Somras. Ja, det hade vi faktiskt.
somras. Ja. Här bara från växeln. Ja, efterlyses 40 000 spelutvecklare till år 2030. Det,
ja, men precis. Det är kul att du noterar det. Ja, det var ju en rubrik som tog skruv för det blev fullt. Det var till och med några som fick stå där i seminarierummet. Vi gjorde det tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotland som det heter. Som ju är Sveriges äldsta spelutbildning som har rätt tillbaka i 90-talet. 40 000, det blir det om man tittar på utvecklingen och drar den trendkurvan. Jag ska inte lova att vi kommer att ha 40 000 anställda 2030, men man kan säga att potentialen är det. Som det är nu så har vi lite för lite, eller ganska mycket för lite, jag sa just att det är 700 lediga jobb. Om det fanns fler personer att anställa så skulle vi kunna skapa mycket fler jobb i Sverige. Nu, som det är nu så är det ju många av våra medlemsföretag som öppnar kontor i andra länder för att de vill nå ut till en större arbetsmarknad. Då. Så det här är vår flaskhals. Det finns pengar, det finns idéer, det finns efterfrågan. Men vi saknar produktionskapaciteten, alltså folk. Kom och jobba hos oss!
Ja, för tusan. Sen går det åt andra hållet. Jag såg att IO Interactive, som står bakom Hitman-serien, min 12-åriga sons favoritserie, det är väl 18-års, egentligen 15-års gräns på det spelet, men han spelade GTA 5 när han var 5 faktiskt. Jag tänkte det var lagom.
Ja, det får föräldrarna ansvara för. vi sätter åldersgränsen.
Vi körde där! sakta och lugnt och harmoniskt längs gatan, då skulle man råka bumpa på någon som sa vi att man måste gå ut och be om ursäkt, så att säga.
Ja, det var bra.
Jag har hävdat att GTA skulle ha haft sånt barnläge där man bara kunde köra spel. Eller där man bara kunde köra bil, för det var ju det som lockade.
Men då gjorde ju du det viktigaste. Åldersrekommendationer och föräldrakontroll i alla lärare. Men det viktigaste är ju att man är med och spelar tillsammans med sina barn. Det är det viktigaste.
Ja, han tröttnade ju sen och började spela fotboll 5 dagar i veckan istället. Så att jag fick sitta där i min ensamhet. Så att säga. Det är ju också en diskussion som vi ska komma in på här strax också. Det här med jättebra föräldraansvar och skärmtid och så vidare.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
För jag har alltid haft helt fria tyglar med min son, och han har mest velat spotta och liksom alltid hantera, och han stänger av datorn. Eller han säger till mig att jag ska gå och lägga mig. Jag vet inte vad som har tagit skruv där. Medan jag har en bekant som har haft så här jättehårda regler, skärmtid och så vidare. Och den ungen är helt odräglig när det kommer till att acceptera vad föräldrarna sa. Men vi ska inte gå dit ännu, för jag vill ändå komma i, eller fortsätta med spelbranschen som helhet i landet. Jag ska säga att IO Interactive etablerar sig i Malmö då, nu här. Eller tror man växer i Malmö, jag tror man har funnits här innan. Men hur stor är liksom branschen? För att ett tag har man har ju tidigt velat prata om spelutveckling som en svensk basindustri.
Ja, det är flera som använder uttrycket, och det är inte mig emot. Alltså om man säger siffror, så den senaste statistiken som vi har, då var det 6 500 jobb och lika många i svenska företag utomlands då, apropå det jag sa förut. Men om man tittar på pengarna, då omsatte de svenska spelföretagen 37,4 miljarder kronor. Det var 2020. 37,4 miljarder. Det är en så här hopplös siffra. Vad ska man relatera det till? Men om man jämför, så det är lika mycket som exporten av pappersmassa eller exporten av järnmalm eller exporten av lastbilar för den delen. Så det är liksom på samma nivå som några av de här liksom traditionella svenska tunga industrigrenarna. Sen, ja, det finns jättemycket att säga om det. Hela trävaruindustrin eller skogsindustrins export är ju mycket större, för de har ju en massa andra produkter än pappersmassa. Hela liksom gruvnäring, det är ju stål och sådär, så det är ju också mycket större. Å andra sidan, jag menar, vi har vuxit från en dryg miljard till 37 miljarder på ett decennium. Jag vet inte någon som kan visa någon liknande tillväxt. Och det allra bästa tycker jag är väl egentligen är att det här är ju alltså det är ju människor och idéer. Det är ju inte som att vi måste gräva upp mer sten ur marken eller fälla mer träd. Utan det är ju en sorts hållbar tillväxt i materiella världen. Det är materiellt värdeskapande. Absolut finns det en miljöpåverkan i form av liksom elkonsumtion och så. Men den är väldigt liten jämfört med vad det skulle innebära att öka tillväxten 37 gånger på någon annan näring eller de flesta andra näringar. Så det är ju på så sätt, i det perspektivet, så har vi ju ett förslag på hur en hållbar ekonomisk utveckling kan se ut.
Finns det några... Jag tänkte här ett tag att vi måste ta in någon jävlens advokat här nu, för att vi är ju så, liksom, så vi har ju samsyn i detta naturligtvis, så det är jävla mysigt. Men jag ska ändå ta upp en sak som jag tänkte på i det här otroligt fina och vackra dokumentären på SVT, Svenska Spelundret. Det som inte nämndes där sen var ju att många av de företagen som man intervjuade då, representanter, de gick ju i konkurs sedan ju. Och efter det sen, för inte så jättemånga år sedan, så hade vi också en våg, men det var väl samma svärbolag som konkurs. Alltså, och det påminner lite om den tidiga reklambranschen, framförallt här i Malmö. Man sa det att Malmö är man specialist på vad reklamar om man är sämst på att driva företag. Mm. Finns det en mognad nu på annat sätt? Eller är det så en bransch fungerar? Det går bra ibland. Jag tänker det kanske räcker med att ett spel floppar och sen är det kört. Eller hur är ekonomin? Alltså är de ekonomiska mekanismerna i den här branschen?
Nej, men jag tror att det går tillbaka till det som jag sa innan om att varför vill man skapa spel? Det är för att man har någon passion, att man vill uttrycka något, att man vill göra ett avtryck. Och det är ju det som är den ursprungliga drivkraften, och sen så bygger man väl ett företag kring det då. Men det är ju inte för att tjäna pengar. Jag tror inte att det går att lyckas i vår bransch om man är där för att tjäna pengar. Jag har nog sett ganska många exempel på när man har försökt och misslyckats. Så det krävs den där kärleken. Det krävs att man är av rätt skäl då, tycker jag. Men det är klart att vi har blivit mycket bättre. Vi har blivit bättre för att vi har lärt oss genom svårigheter. Jag menar, backar man till finanskrisen, då var det ju några ganska stora företag som gick under eller hade det riktigt svårt och ganska många förlorade jobbet och sådär. Då var vi å andra sidan väldigt beroende av uppdrag från förläggare. Så vi hade ju inte ödet i våra egna händer. Idag så är det många fler som har sin egen finansiering som säljer direkt till spelarna via olika marknadsplatser eller kanaler på nätet eller sin egen hemsida och sådär. Och vi har ju mycket bättre kapitalförsörjning också. Vi har ju nästan 20 bolag som är börsnoterade i Sverige idag. Mm. Så vi har ju lärt oss och vi har gjort om strukturerna och vi har annorlunda affärsmodeller och finansieringsmodeller idag. Det betyder inte att vi är immuna, det kommer komma nya problem. Men jag tycker i grund och botten så har vi en sak som är väldigt bra, och det är att det är spelarna som betalar. Det är inte någon annan, det är inte någon riskkapital eller någon annonsör eller att vi ska sälja till något stort bolag i framtiden. Utan i grund och botten så har vi en sund affär där vi skapar något som spelarna vill ha, och sen så betalar de på olika sätt för att vara med på det.
Om man själv, den här frågan måste jag ställas många gånger, om man själv skulle vilja starta en spelstudio, vad är liksom processen?
Ja, men det finns jättebra hjälp att få. Jag tycker kanske att det bästa skulle vara att söka sig till någon av de inkubatorerna som finns runt om i landet. Och det finns ju i Malmö, det finns i Skövde, det finns i Norrland, det finns i Stockholm, i Göteborg, det finns... Och även i Blekinge faktiskt. Så det finns ju jättemånga ställen där man kan få hjälp. Inkubatorer, företagsskruvöser, nystartscenter och vad de nu kallar sig. där man får hjälp med det som kanske är svårt eller lite tråkigt eller som man inte kan. Och det är ju det formella liksom, med styrelse och aktieägaravtal och revision och alla såna här saker. Så det är skönt att ta hjälp med det. Och de här är ju också offentligt finansierade i de flesta fall. Så man behöver liksom inte ge bort andelar i bolaget för att vara med där, utan de mäts på andra saker. Så det är väl ett bra steg.
En sak jag tycker är skönt, att från ett utifrånsperspektiv så verkar det ju då lite som du sa. Vad sa du? Äldsta utbildningen var på i Visby. Ja. Uppsala. Ja. Shit, vad nice, bo på Visby och programmera spel. Ja, det är fin den. Men, och sen Skövde, och vi har inkubatorer lite överallt. Till och med Blekinge. De har fått elektrifiera järnväg där nu, vet du. Det, annars brukar vi ju prata om södra Sveriges Norrland. Där jag just kommer från Ronneby.
Ja.
I min värld, när jag... Om man ska definiera mig som någonting så är det väl techjournalist då. Och det är Stockholmscentrerat, så det skriker om det. Jag kan inte få ner recensionsbilar. Jag måste åka upp till Stockholm och hämta dem om de ens svarar på mail. De bjuder upp en på så här, men vi flyger upp dig på en frukost på en timme så att vi ska kunna liksom visa upp någon produkt. Och så har man tagit sin koldioxidutsläpp där för året liksom i onödan. Och alltså det är så Stockholmscentrerat, så det känns ju skönt att det är fördelat över landet sådär.
Alltså jag kan verkligen relatera till det här. Jag är ju stockholmare som alla hör, men jag bodde ju 3 år i Malmö. Och innan jag flyttade dit, då tyckte jag det var så här, ja men det där med Stockholmscentrerat, det är bara tjafs. Och sen bodde jag i Malmö och så bara, aha, okej, det var det här de menade. Så nu har jag blivit lite mer ödmjuk.
Men ni har adress i Malmö, sa jag. Stockholm och Malmö.
Ja, det är riktigt. Vi har en kollega i vårt lilla kansli här i Malmö. Och det är ju bland annat för att vi har så många stora medlemmar i Malmö. Nej, men det är som du säger, det är utspritt över landet. Och det krävs ju egentligen inte så mycket för att man ska... alltså det krävs inte så mycket yttre förutsättning för att man ska kunna skapa spel. Man behöver lite mjukvara och någon hårdvara, internetuppkoppling. Men framförallt handlar det om att man ska ha... kapaciteten, förmågan, talangen, envisheten, fantasin, kreativiteten, kunskapen, hantverket. Så, och det sitter ju inte, det sitter ju liksom inte i någon geografi, det sitter ju inuti folk. Så spelföretag uppstår ju där. Jag menar, DICE började i Växjö. Det var inte för att det var Växjö var så... Växjö är jättetrevlig stad, inte det. Men det var ju liksom inte så att Växjö hade bättre förutsättningar än någon annan medelstor svensk
det
stad.
Fanns inga förutsättningar i den stad. Ja, men det är så kul. Josef Fares, som är väldigt framgångsrik studiochef, kan man säga det? han bytte ju från film till att göra spel, mycket framgångsrikt. Han sa att han kan ju ingenting, så att säga, i form av teknik då. Alltså han kan inte programmera, han kan inte... Han kan springa runt på golvet och göra motion capture. Det har han ju gjort, så att säga. Men han kan ju prata, och han kan ju styra, och han kan ju kräva liksom. Men vad är det egentligen för hantverk som finns inom spelindustrin?
Ja, men det finns ju 3 huvudsakliga yrken. Och det första är ju lätt gissat, och det är ju programmering. Sen finns det ju väldigt många olika sorters programmering inom spel förstås. Och sen är det ju animation, grafik, det vi kallar för art. De är ett gemensamt namn, så allt som syns. Men sen har vi det, menar, programmering och grafik finns ju jättemånga andra branscher. Men sen har vi det som är kanske vårt hemkokta yrke, och det är ju speldesign. Och det är ju att man skapar liksom spelupplevelsen. En del kallar det för storytelling, men vi använder ordet speldesign för det finns ju ganska många spel som inte innehåller några stories. Men om man tänker sig att man skapar en bana, liksom, att du ska göra den banan tillräckligt svår och liksom rolig för spelaren, men inte för svår. Och då har du en massa träd och gropar som grafikerna fixar. Och sen så har du en mjukvara, då, en utvecklingsmiljö som programmerarna har byggt, där du stoppar in de här träden och sen så kör du din bana en massa gånger och ser, om du nu säger att du ska göra ett trädhuggarspel, så hur jobbiga ska träden vara att fälla och var ska de stå och vad är liksom svårigheten, är det på tid eller är det hur mycket du orkar bära eller vad det nu är liksom. Så det där, den där magin som är, vad är spelupplevelsen, det är det vi kallar för speldesign. Det är ett eget yrke som vi har hittat på, men som har kommit att bli efterfrågat av andra. Det är en del folk inom reklam och sådär som tycker att speldesign, det är hett. Det ska vi använda för att, vad man nu gör med reklam, kränga saker. Förlåt.
Vad gör man nu med det där? Det var ju kul, för det var ju ett av de här svenska som var med i den dokumentären som hade börjat göra sån reklamspel. Varför Volvo STCC Racing och så gör man lite annat sånt där. Så att det klart kan kombineras. Men du menar på en helt annan nivå, ja? Just det här hur man läser spelteori och sånt för att påverka folk.
Ja, men jag tror att det där, omvärlden har en liten överdriven syn på hur mycket man kan påverka folk. Vi som skapar spel eller så, vi vet ju att det är snarare tvärtom. Det är ju spelarna som, de älskar ju plocka sönder det vi gör liksom, och hitta på något annat och göra något nytt av det. Jag menar, Josef Fares igen, han gick ju från film. Det är jättebekvämt och kontrollerat och du filmar det du ska och sen är det klart. Och sen jämför han med hur det skapar spel och sa han, ja, det är som att ha en massa publik som är på sätt och pillar på allting.
Ja, just det. Han igen där i Lejonhuvuds virtuell podd så intervjuade vi honom och han sa det som var så kul med att gå över till spelvärlden var ju att film är liksom, det hantverket är liksom klart, man har sina processer, man vet ju någonting vad som ska hända. Det är, klart finns det ju inkompetens och kreativitet inom varje skrå, men någonstans där så ja, man får det resultat man kan förvänta sig liksom, medans spelutveckling är ju sånt. Ibland är det organiserat kaos, ibland är det riktigt kaos. Och ibland är det ju naturligtvis att saker och ting inte fungerar. Det är lite intressant att se att en sån här indiespel från Skövde och även Josef Fares, att det är de som, deras spel som tar sig bra och sen så blir det mega fiasko då för vissa jättestora byråer. Eller byråer, vad säger jag, spelutvecklare. Varav vissa sen tröttnar och åker tillbaka till Göteborg och startar spelstudie själv. Får vi se vad som händer där. Jag tänker på gamla EA-chefen där som kommer från DICE. Mm. Men föräldransvaret då. Under hela min sons uppväxt så har jag ändå fått medla mellan hans mamma och även min hustru då. Så att säga, det är samma person. Och honom. Just för att det är mycket Fortnite där ett tag. Mm. Det var väl egentligen två saker. Det ena var liksom att ja, för om man har liksom haft 4 träningar och 2 matcher på en vecka och sen sitter hela söndagen och spelar Fortnite, då är det inget problem. Det är rätt skönt att kunna så att säga, då är man nog rätt slutkörd. Jag tror snarare problemet är att man har 2 spotter så att man är upptagen alla dagar i veckan utom en liksom. Men för, kanske framförallt förklara det här att man kan inte bara avbryta spel hur som helst. Att man måste liksom se, jag använder den här metaforen, om man är mitt i en match, du skulle inte liksom ringa ut till träningen och fotbollsträningen och plocka ungen i nackkragen för att det var mat liksom. Sen samtidigt så, och det fattade han väl delvis, sen samtidigt så kunde han ju utnyttja det lite genom att påbörja en ny match och sen säga, men pappa säger att man får inte avbryta mitt i matchen. Man får inte vara nöjd. Ja. Sen samtidigt så han ytterligare då bra att hålla tider då. Medan då, som jag sa, min kollega har varit väldigt hård med skärmtid och använder de här systemen. För, men då har du 2 timmar per dag liksom och så där. Och sen har det blivit precis tvärtom. Lyssnar inte alls och det är alltid konflikter och så vidare. Och jag har ju mitt, kommer du väl hålla med mig här för det känns som att vi är ganska samsyn. Men jag har ju min syn på det där. Eller jag har ju min analys av det. Och det är ju att man kanske inte alltid riktigt bestämmer det där. Alltså att det är svårt och jag tänker att barnen är på ett visst sätt. Och det kanske inte, det kanske finns ett visst föräldransvar. Men det handlar både om miljö och biologi så att säga. Så hur pratar ni i branschen om just föräldransvar och barn som aldrig vill sluta spela eller, och sen plötsligt finns det barn som bara sköter det där själva liksom?
Nej, men visst, och det är ju ofta som att folk vill att vi ska komma med en enkel lösning. Ja, men det ska vara 2 timmar om dagen och sen ska det stängas av sig självt och sådär. Men det är ju inte riktigt verklighetsnära liksom att tänka så, utan Alla är ju olika, precis som du säger. Alla barnen är olika, alla föräldrarna är olika, alla familjer är olika. Och därför så kan inte vi, det vore ju helt orimligt om företagen skulle ta över liksom ansvaret för barnens fritid och uppfostran. Det tror jag ingen vill egentligen om man tänker efter. Utan, jag tror att vi har tre frågor som vi måste ta ansvar för. Det är innehållet i spelen, det är tid och det är pengar. Och innehållet i spelen, det är ju, alla spel är inte gjorda för barn. Och det är faktiskt lite av ett problem att det finns en bild av att spel kanske är mer leksaker. Och det är därför vi gärna jämför med film och böcker och sånt där. Du kanske inte skulle ge American Psycho till en 11-åring. Du får ge Harry Potter istället. Liksom. Men då har vi åldersrekommendationssystemet PEGI. Och det finns ju på alla spel och all spelmarknadsföring. Så det är väl välkänt och det är ju en vägledning till föräldrar. Det är inte så att vi kontrollerar och styr, utan det är en vägledning till föräldrar. Och sen när det gäller pengar, då är det ju att premiummodellen när man köper ett spel och sen är det klart, den är ju ganska mycket historia idag, utan det är ju att man har ett spel som är tjänst och man betalar för saker i spelen eller man köper olika uppdateringar eller sådär. Och där är samma sak. Vår roll är ju inte att säga så här mycket får det kosta eller så här mycket får ni köpa, utan vi ger verktyg till föräldrar som man kan ställa in. Ja, men du har en tidsgräns på köp med kreditkortet. Barnet har inget eget kreditkort, det är en vuxens kreditkort. Det här är beloppsgränserna, man kan ställa in beloppsgränser och så. Och sen när det gäller tid då, så är det samma sak där, att vi har ju föräldrakontroller kring hur mycket tid man kan spela och man kan få uppdateringar på hur mycket barnet har spelat och så här. Men alla de här sakerna, man ska liksom inte tro att tekniken kan ersätta föräldern, utan det här ska ju vara sätt att underlätta för föräldern att vara närvarande och aktiv. Men det viktigaste är ju att man gör överenskommelser, att man har en dialog. Jag tyckte ditt exempel med GTA var jättebra, att ni spelade tillsammans liksom. Och det är där man kommer in på det här, när det är dags att sluta. Ja, det är mycket lättare att föra det samtalet med barnet om man vet vad man pratar om, om man har en gemensam referensram, om man har visat intresse. Vi står ju som föräldrar och fryser på någon jäkla bandyplan eller i något ridhus i timmar och skjutsar och det är obekväma tider. Då kan vi väl engagera oss lite när barnen spelar också. Och då slipper man komma och säga, sitter du där nu igen? Utan då kan man säga, aha, vad spelar du? Vem spelar du med? Vad är det som är kul med det här spelet? Får jag vara med och prova någon gång? Nej, farsan, du kanske inte behöver vara med. Alltså det blir ett helt annat samtal. Så det tycker jag är det viktigaste. Det tycker jag är det viktigaste.
Det finns ju två spel där, när det kommer till umgås med barnen, som jag tänker har gjort ett avstamp i historien. Ett avtramp! Tusan, nu blir Andreas. Eller jag nu går på mig igen här. Och det är ju faktiskt det spelet som jag tror initierade det här samtalet. Blizzards World of Warcraft. Där de skickade ut på ett pressmeddelande och ville prata lite om hur fint det var att spela tillsammans, så att säga. Och mycket riktigt så var det ju så att när World of Warcraft kom så var det ju... Det finns väl inget annat spel där familjer har suttit och spelat tillsammans. Där man har hittat någon att bilda familj med, så att säga. Små World of Warcraft-bebisar liksom. Mm. Och folk har lärt känna varandra över nationsgränser och åldersgränser. Och man har lärt sig hur man ska bete sig i grupp och till och med vissa ledaregenskaper och sånt där. Jag försökte spela lite World of Warcraft med min son, men han... Det var väl fel att börja med Classic då. Det gick lite för långsamt. Så. Men jag går tillbaka till det ibland och kör lite tillsammans. Lite så med kompisar. Och ibland lite själv och så vidare. Men sen tänker jag också på Pokémon Go, som ju var något helt fantastiskt. Och kanske var väl familjer som sammansvetsades och pappor och... var oftast pappor när man var ute, men även en hel del mammor med sina barn sammansvetsade på ett sätt som man lärde känna dem. Och jag tänker så här, det är väl kanske de två exemplen som är bäst då. Frågan är om vi om någonsin kommer att få någon sån masshysteri igen, om man får använda det termen, när det var liksom någon rare Pokémon i någon park och så var det trafikstockning och folk vallfärdade liksom. Det var ju väldigt fint den sommaren i alla fall. Frågan är om vi... Det är svårt att säga in i framtiden. Men...
Ja, nej, men verkligen. Och det där är ju så bra bevis på det som vi pratade om innan. Det sociala och att, hur kul det är att och spela tillsammans och att spelen inte isolerar utan att spelen kan skapa gemenskap. Men det kommer väl komma andra, det tror jag är nog djupt mänskligt att vi tycker om att göra samma saker som andra, så det är klart att det kan komma något nytt eller saker. Alltså World of Warcraft är ju ett fenomen, jag tror det är 20 år sedan nästa år va, sedan det lanserades, och att det fortfarande lever och att det liksom lockar nya generationer spelare och att det kan förnya sig. Det är någonting speciellt med det där, som du säger, det är ett jättebra sätt att också om man har barn och vuxna på olika håll, då kan man ju umgås i spelet. Och jag tror alla föräldrar kan vittna om att det är väldigt mycket lättare att få höra någonting om ungarnas liv om man gör något tillsammans istället för att typ intervjua eller förhöra dem hur det går i skolan. Det är mycket, bättre, det är mycket bättre att man gör något gemensamt och så kommer det där av sig självt liksom. Så det har ju den funktionen också. Nej, men så jag vet inte vad, alltså det är någonting magiskt, det är lite fånigt att använda uttrycket eftersom det är så mycket magi i World of Warcraft. Men det finns någon X-faktor där som gör att det är så lockande fortfarande efter 20 år. Och det, den här starka gemenskapen. Och det rika, alltså det är ju inte, det är ett väldigt bra hantverk. Och Blizzard var ju väldigt väl etablerat innan de lanserade World of Warcraft. Det var inte det första multiplayer online-spelet med prenumeration. EverQuest och sånt fanns ju innan och sånt. Men de hade ju så himla mycket bra att bygga vidare på från Warcraft och från Starcraft och de andra.
Det hade de, och det ska också bli spännande att se nu. Man har haft viss kritik i spelbranschen som de har varit lite centrum av, och det har ju återspelat sig i utvecklingen, och nu känns det som att man på väg att göra en ny start när det kommer till den nya expansionen. Så det ska bli spännande att se hur den artar sig. Jag och min kompis Bulan är inte hans riktiga namn. S.O. Bulan, det låter lite som en sån här barnbok kanske. Men vi har börjat spela lite så smått, så vi sitter varje dag och så har det kommit något datum. Nej, det har inte kommit något datum. Nej, okej då. Så vi sitter och streamar med en och två personer. Men det finns någonting. Och det är väl, jag tänker väl att streamingen är ju också kanske någonting som har kommit utifrån att, ja, men om man sitter och spelar dataspel och det tittar 100 pers på en, så är det ju synd att kalla det liksom osocialt sådär.
Precis, det är ett annat fenomen som har hänt de senaste 10 åren som verkligen har ändrat och som är väldigt socialt. Men jag bara tänker på, om man tänker på, jag sa Harry Potter innan och sen kanske Stjärnornas krig, Sagan om ringen. Alltså det finns ju några sådana här nördkultur milstolpar som återupptäcks av generation efter generation. Och jag tror väl att World of Warcraft kan skrivas in i den historien också. Det hör ihop med det där. Och det finns någonting liksom fint i att man delar den här upplevelsen, men att en ny generation kommer med nya ögon på den och tolkar om och lägger till.
Där hör du Leon SM, min son. Du kommer inte undan. Klocka ord ifrån. Där på dataspelsplan. Där har timmen gått. Så att vi är klara. Vi kanske får återkomma här framöver. Prata bransch igen om någonting händer. Något stort eller bara allmänt samkväm. Stort tack för att du ville vara med här.
Tack så mycket. Jag tyckte timmen var alldeles för kort. Vi hade mycket mer att prata om. Men det var väldigt, väldigt kul att få vara med. Tack.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.